Vi vill varna för att det här programmet innehåller beskrivningar av hot, våld och sexuella övergrepp.
Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
Kjellen sa att det pågår och har pågått övergrepp. Alltså barn utsätts för övergrepp i Tysfjord. Vad budskapet från den källan då?
I Tysfjord i Nordnorge vittnar en hemlig källa om att det pågår sexuella övergrepp där ingen ställs till svars.
Kära statsminister Jens Stoltenberg. Jag vill med detta be om din och regeringens hjälp att stoppa sexuellt missbruk av barn och unga i Tysfjord.
Jag var liksom aldrig trygg oavsett hur det var.
Hvis det är ett stort övergreppsomfang så må ju det belysas. Alltså då är det folk som tränger hjälp.
I de isolerade byarna längs fjorden finns en historia av misstro mot myndigheter.
Alltså myndigheterna, de var ju inte snälla mot samerna.
Den samiska befolkningen har ju upplevt en brutal förnorskningspolitik.
Det är ju ingenting i Tysfjord som har fungerat. Och det är också för att vi var sama.
Men 2016 riktas ljuset mot det som varit dolt i Tysfjord.
Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
Vi visste ju inte hur stort det var när vi startade.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord av Therese Hallman och mig, Tove Palén. Norr om polcirkeln i midnattssolens land letar sig den 6 mil långa Tysfjorden in genom det norska kustlandskapet.
Och det är en liten vejlöst bygd i Tysfjord. Massor så höga fjäll.
Vid en av fjordarmarnas sluttningar ligger en liten by, omgiven av spetsiga berg. Här är förtrollande vackert. Hit kommer turisterna för att åka på valsafari och titta på späckhuggare.
Alltså det är ju ett paradis egentligen, alltså sån när du ser med ögonen och så naturen och älva och ja, skog och havet eller fjorden.
Sen århundraden befolkas platsen av samer. I byn där Kajsa växer upp på 1980- och 90-talet bor runt 80 personer. Det finns flera små samhällen längs med fjordens slingrande armar. Alla tillhör kommunen Tysfjord och sammantaget bor här ungefär 2000 invånare.
Så det ser ut som en bygd. Det är ju inte något asfalt på vägen och husen är väl helt vanlig och så står de inte så tätt.
Det finns inga vägar som leder till byn. Ska man hit så får man vandra längs med fjällstigar eller åka båt. Man kan åka färja till och från närmaste tätort.
Och det är det ju väldigt majestätiskt med alla de höga fjällen och ja, det ser väldigt fint ut.
De flesta som bor här är lulesamer. En grupp samer som finns i både Norge och Sverige.
Du hör när du kommer dit och så pratar de samisk.
Historiskt sett boendes längs med Luleälven.
Vi är alla samma där.
Här talar man lulesamiska.
Och det är väl där de också har pratat mest samisk. Alltså som där samisken har fått lov till att leva lite. Alltså språkmässigt.
De vita och faluröda husen ligger utspridda på en bergssida. Här finns en liten skola, post, en matbutik och ett lästadianskt församlingshem. Färjan ligger till vid en stenpir omgiven av några sjöbodar in till en småbåtshamn. Människor som bor här står varandra nära och de flesta har blodsband.
Alltså alla är ju stort sett i släkt.
Kajsa har rakt mörkt hår, spretig lugg, runda kinder och plirande ögon. Hennes föräldrar är arbetslösa och lever på sjukpension. Men Kajsa får låna och ärva av vänner och bekanta i byn.
Jag kan ju få lån ski eller cykel och snärting, eller att visst det blev liksom att det blev för dåligt och snärt, eller att de fick nya, så kunde jag låna eller få av de.
Familjen bor i ett litet hus med ett sovrum. Där sover de allihop i en våningssäng. Gemenskapen i byn är stark och barnen leker tillsammans.
Vi var också uppe i lag som en gäng, och vi var en väldigt fin gäng och fann på ting, massa ting i lag. Och
på helgerna kommer ibland släkt och vänner på besök, och då dricks det mycket alkohol. Det blir ofta bråk mellan de vuxna. Det är också ont om mat. Ofta får Kajsa gå till skolan utan att ha ätit frukost. Men de andra barnen hjälper till och delar med sig av sina matpaket.
När vi då skulle spisa matpack och sådär ting, så delte ju de andra ungarna matpacken sin med mig. Jag huskar det var en som hon brukte alltid ha med sig extra mat, för att hon visste att då kan jag ge till hon.
Men när Kajsa är 9 händer något. Hon berättar hur några tonårspojkar ger sig på henne.
Det var ju en äldre gutt. Han var väl 14-15 var han väl.
Kajsa berättar att hon är ensam hemma hos sina morföräldrar som också bor i byn. En äldre pojke kommer dit. Hon säger att han våldtar henne, och efter den första gången fortsätter det. Kajsa vet inte hur hon ska värja sig för övergreppen. Hon berättar att flera pojkar ger sig på henne efter det.
Jag var liksom aldrig trygg oavsett hur det var.
I Kajsas värld finns det inte längre någon plats där hon känner sig trygg. Hon vågar inte prata med någon om det hon utsätts för. Förutom tonårspojkarna som förgriper sig på henne blir hon också utsatt av vuxna män. Övergreppen blir en mardrömslik vardag.
Alla visste. Det var ingen som gjorde någonting.
Men Kajsa är inte ensam om att uppleva övergrepp och hot. I en tidningsartikel uttalar sig samer från Tysfjord om att byn inte är det enda stället där saker inte står rätt till. Det är något som inte fungerar i de isolerade små samhällena längs med Tysfjorden.
Jag tog en mastergrad i dokumentär och journalistik.
Det är hösten 2014 på högskolan i Volda på den norska västkusten. Harald Amdahl, som har jobbat några år i Oslo som reporter, har återvänt till skolbänken för att bygga på sin journalistutbildning.
Då är det liksom undersökande journalistik. Alltså ett ämne.
Studenterna ska genomföra ett större projekt där undersökande journalistik är metoden.
Då kunde man ju göra vad som helst. Men premissen då var att det skulle vara ett undersökande journalistisk produkt.
De får veta att man kan jobba ihop i sitt grävande projekt om de vill.
Så spör en som heter Kenneth Hetta, en samisk journalist. Spör mig, du, ska vi samarbeta?
De är ambitiösa och överens om att de vill göra något som känns viktigt. Harald har berörts av skandalerna kring pedofili och övergrepp inom den katolska kyrkan.
Det var en del övergrepp i en katolsk kyrka på den tiden som kom upp i mediebilder. Så jag spilte in det, att det är det nog där.
Då nämner hans studiekompis att han har en hemlig källa som vittnar om övergrepp.
Den källan sa att det pågår och har pågått övergrepp. Alltså barn utsätts för övergrepp i Tysfjord. Var budskapet från den källan då? Och det här fortalte Kenneth mig, att han hade en sån källa då.
Harald tycker att det låter intressant.
Då kan vi pröva att finna ut om det stämmer då. Är det ett stort problem, övergreppsproblem i Tysfjord? Eller är det inte det?
För att bli helt säkra tar Kenneth kontakt med sin källa igen.
För min del, jag var i slutet av 20 år och visste ju överhuvudet inte vad vi begås ut på. Jag visste ingenting. Jag visste inte hur Tysfjord var placerad. Jag visste ingenting. Men ja, så det första vi gjorde, det var att googla Tysfjord övergrepp. hänt där.
Harald och Kenneth börjar googla och leta i tidningsarkiv efter händelser i Tysfjord. Det visar sig att olika nödraketer har brunnit av där människor försökt signalera om missförhållanden. De hittar enstaka artiklar om sexuella övergrepp mot barn.
Och då var det och flera mediesaker och så var det enkelte där som fortalte om att det här ska det vara ett övergreppsomfang.
NRK Sápmi har rapporterat och de hittar en artikel om ett brev som är direkt adresserat till statsminister Jens Stoltenberg. I brevet står det:
Kära statsminister Jens Stoltenberg, jag vill med detta be om din och regeringens hjälp att stoppa sexuellt missbruk av barn och unga i Tysfjord. En av orsakerna till de många övergreppen är situationen för den lulesamiska befolkningen, som i många hundra år har utsatts för nedvärderande och kränkande behandling av den norska befolkningen och de norska myndigheterna. Vi behöver därför hjälp att få slut på kränkningarna och flytta tillbaka gränserna för vad som är normalt och acceptabelt.
Och det är klart att i Tysfjord så har du en samisk och en icke-samisk befolkning. Och den samiska befolkningen har ju upplevt en brutal förnorskningspolitik som har satt dype spor, alltså till långt ut på alltså upp mot 80-talet så var det inte stureint att snacka samisk. Alltså det samiska blev sett på som något mindre värdigt. Det skulle assimileras, alltså skulle bli en del av det norske eller vad man kallade det, sant? Det samiska det var inte viktigt. Och det är klart att vi är människor alla samman här och att det gör något med en befolkning.
Norge i likhet med Sverige har historiskt sett behandlat sin samiska ursprungsbefolkning med ett rasbiologiskt förtryck, tvångsassimilering och diskriminering. Under 1900-talet pågick skallmätning av samer. Man har förbjudits att tala sitt eget språk och att fritt utöva sin tro och kultur, tvingats gå i norsk skola och separerats från sin familj. Staten har velat förnorska samerna. En stor del av den politiken har tillämpats i skolan. Kajsas föräldrar tillhör en generation som känt av konsekvenserna av den politiken.
De fick inte lov att prata samisk och de blev ju slådd hvis de pratade samisk. Alltså som straff hvis de pratade samisk så blev de ju slådd eller putta en som skammekrok eller ja. Och så blev de ju mobbade för att de var sama och i det hela tatt. Så de har ju upplevt den förnorskningen på den värsta tiden, alltså föräldrarna mina och deras generation. Och det tog de ju över på deras barn igen.
Kajsas pappa låter inte heller henne prata samiska eller ha samiska kläder på, som den traditionella kolten. I skolan går det att få undervisning i samiska, men den får hon inte delta i. Hon förstår inte varför, men känner sig ändå utanför när alla andra delar den samiska gemenskapen.
Men vi fick inte lov att prata samisk hemma och vi fick inte lov att ha samisk på skolan. Så jag pratade ju samisk när jag var hos bästeföräldrarna mina.
För många av samerna i kustområdena runt Tysfjord har det varit fiske och jakt, inte renskötsel, som varit den huvudsakliga försörjningen. Det nedsättande uttrycket fattiglapp syftar ursprungligen till att beskriva en ofta icke-renägande same som levt i ekonomisk utsatthet. Här finns det historiskt sett en krock mellan det norska och det samiska. Många samer saknar tillit till det man kallar överheten, och därför kommer fall som rör våld och övergrepp inte upp till ytan.
Många upplevde ju inte tillit till myndigheter. Man bestämde sig för då, som en konsekvens av allt det här, och inte uppsöka norska myndigheter, inte sända bekymringsmeldingar.
Man har inte gjort orosanmälningar. Harald inser att saker pågått i det fördolda och att mörkertalet därför kan vara stort.
Hvis det är ett stort övergreppsomfang och det inte har kommit fram, så må ju det belysas. Av hänsyn till offra, alltså då är det folk som tränger hjälp.
De hittar en artikel om ett rättsfall på 90-talet som ägt rum i den lilla byn där Kajsa växer upp. När hon är liten vill hon inte ta med kompisar hem eftersom hon skäms för hur de har det. Men hos sin kompis som bor i grannhuset är stämningen mysig. De vuxna bråkar inte och här bjuds det fika och varm mat och man får till och med hjälp med läxorna. Kajsa förstår att det inte är som hemma hos henne överallt. Hon hade inte klarat sig utan dem.
Egentligen så hade jag väl kanske inte varit i livet om det inte hade varit för dem och allt de gjorde för mig. Jag hade nog inte överlevt utan dem. Jag hade inte det.
Kajsa fiskar krabbor, plockar fjällsippor och smörblommor, badar i havet och leker med dockor. Hon gör sånt som andra flickor i hennes ålder gör. I hennes värld finns redan våld och ett ständigt hot om det.
Allerede som barn så var det ju sån att jag ville liksom inte att han skulle vara min pappa. Jag ville ha en annan pappa, en som var snill och god och sån här ting.
I den lilla byn där de flesta är släkt med varandra och tillhör samma församling som bygger på en stark gemenskap är det ingen hemlighet bland de vuxna att Kajsas pappa är våldsam. Kajsas mamma har försökt lämna honom och ta med sig barnen bort. Vid ett tillfälle, flera år tidigare, kom en helikopter till det väglösa landet och hämtade henne eftersom hennes ansikte misshandlats så svårt att det knappt satt ihop.
Så höll han ju på att ta livet av mamma. Hon blev ju hämtad med helikopter och fraktad till sjukhuset med knäckt käveben och knäckt näsa. Och så att folk visste ju.
Skolan görs då temporärt om till domstol och det hålls rättegång mot Kajsas pappa för misshandel av mamman som fick käkbenet och näsbenet knäckt. Han döms till fängelse i 45 dagar, trots att mamman dragit tillbaka sin anmälan. Och när han suttit av sitt straff kommer han hem igen. Under uppväxten berättar inte Kajsa för någon om hur hon har det hemma hos dem. Men en dag när hon är i 10-årsåldern bestämmer hon sig för att alla ska få veta. Familjen åker för att hälsa på hennes faster som har djur. Och särskilt härligt är det att få träffa valparna. Hon säger till sina föräldrar att hon ska berätta efter helgen. Kajsas pappa säger att hon kan få en valp, men det kommer med ett pris.
Och då var det ju då att han, jag vet att du har lust på valp, eller att jag vet du har lust på hund. Och så bara, ja, det har jag nog alltid haft lust på. Och då var det sån att, ja, du kan få lov väl ut en valp, hvis du lovar att hålla käft.
Hon känner att han köper hennes tystnad med en hundvalp.
Ja, då köpte han tusheten min med valp, att jag fick väl med en valp.
Tanja är en trefärgad blandrasvalp. En blandning mellan lapphund och chow chow. Och även om det skaver i Kajsa så är lyckan att få en mjuk och trofast vän väldigt stor.
Hon var den jag kunde prata med och gråt till. Jag delt alla mina hemligheter med hon. Och så hade hon också pelsen hennes var jo så, hun var så god, og det var så godt å bare ligge inn til hun, og ja, puste inn pelsen hennes, og kos med hun, og ha den tryggheten, men at jeg følte at hun liksom forstod meg, at hun liksom skjønte at jeg ikke hadde det bra.
I byn har kyrkan en stark ställning och de allra flesta tillhör den lästadianska församlingen. Lästadianismen är en väckelserörelse som spred sig i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland och framförallt bland samer under 1800-talet. Ett viktigt inslag i tron är synen på förlåtelse. I slutet på predikan bekänner man för att få syndernas förlåtelse. Den kyrkliga gemenskapen är stark och väldigt mycket anses vara syndigt.
Inte hör på musik, inte dans, inte bruk smink, inte ta håll i öran, inte se på tv. Alltså, allt var ju liksom synd. Du kämpte helvete för allt.
Helvetet och djävulen är något som ligger som ett konstant hot över tillvaron.
Och att djävulen kommer och hämtar det för allt. Och klart, det tänker jag också gör lite med tankegången till många barn. Och hur ni upphör sig. För du får ju en sån rädsel för att göra något galt. För att du vill ju inte träffa djävulen och du vill ju heller inte komma till helvete.
Men för Kajsa är samlingen, de långa gudstjänsterna på söndagarna, ett sätt att på kvällen kunna somna med en mätt mage.
Efter samlingen så blev det ju också serverat mat. Och då visste jag att efter samlingen så fick jag spist. Och jag kunde äta mig mätt och lägga mig med full mage.
En dag är Kajsa hemma från skolan. Hennes mamma har gått för att prata med rektorn om Kajsas svårigheter i skolan. Då kommer hennes pappa in i rummet där hon ligger.
Och jag ligger och söv. Och så kommer han och lägger sig i sängen i lammet med. Och han hade också med sig en handduk som han la under rumpan mig.
Han har med sig en handduk. Kajsa säger att han lägger den under henne för att skydda lakanet och sängen. Kajsa hänger sedan upp handduken på elementet och hoppas att hennes mamma ska hitta den och fatta vad som har hänt.
Och när mamma kommer hem så ser hon den här handduken och kommer med den till mig på rummet och spör liksom.
Mamman håller upp handduken för Kajsa och frågar om det är hon som har använt den.
Så jag till och bara, nej, spör pappa. Men hon spurte han aldrig.
Senare i förhör kommer mamman att vittna om att hon inte vågat skydda sin dotter av rädsla för att själv bli slagen. Pappans övergrepp är inte en engångsföreteelse.
Han ska ju liksom vara farn min. Varför gör han det här med mig? Och då fick jag ännu mer som hat till han. Alltså den rädslan som jag hade haft för han tidigare, för han utsatte mig för övergrepp, det blev liksom till sinne och hat.
Kajsa känner stor skam. Hon tvättar sig så mycket att hon får eksem och sprucken hud.
Och när jag har sett på bilder av mig själv, jag är så tynn, syltynn och bleik och så massa sår runt mun och ja, jag ser ut som en kräftpatient.
På bilder av henne som barn är hon avmagrad och själv tycker hon att hon ser ut att vara svårt sjuk i cancer.
Jag ser ut som en person som är syk, allvarligt syk. Och att det är ingen som liksom har reagerat och liksom inte gjort något. Jag fattar det inte. Och ingen som sa någonting.
För Kajsa som redan innan haft svårigheter i skolan blir det nu ännu värre.
Och då blev väl jag en sån här djävulunge.
Hon är ofta arg.
Jag hade också ett sånt väldigt sinne på skolan. Där jag kunde bara röjsa mig upp och spark till stolen och få ut av klassrummet.
Det händer att Kajsa jävlas i klassrummet och sparkar på stolar och bänkar.
Och jag har ju också gett uttryck för att det föregår ting. Med att jag har skrivit dikt och att jag har uppfört mig som jag har uppfört mig.
Kajsa berättar att hon skriver dikter. Att hon på sitt sätt försöker ge uttryck för det hon utsätts för. Skolsyster och rektorn på skolan noterar att Kajsa verkar ha det svårt hemma, men de pratar inte direkt med henne om det.
Det var ingen lärare som kom efter mig och spurt vad det som sker.
En dag när Kajsa kommer hem från skolan går hon som vanligt för att leta rätt på sin hund Tanja.
Och då spörrar jag liksom, hur är Tanja? Jag hade med mig. Ja, hon söv i lammet med mig, hon var med mig ute, jag hade med henne sånt som spallball.
Men den här dagen kommer inte Tanja och möter henne som vanligt när hon öppnar dörren. Kajsa frågar sin pappa.
Då får jag till svar att nej då, hon är de eviga jaktmarker. Han hade skutt då.
Tanja är de eviga jaktmarkerna, säger han. Pappan har skjutit hunden.
Och då raste ju världen min. Bara som... Oh.
Kajsas värld rämnar och hjärtat är krossat. Hon fantiserar om att kunna hämnas. Ta igen på sin far.
när vi blir vuxna så ska vi ta igen. Det var det vi var liksom tänkte på och var upptatt av när vi var barn, att när vi blir vuxna så ska vi ta igen.
Men hon är fortfarande ett barn och hon är rädd för sin pappa. Ofta är det så outhärdligt att hon inte vill leva.
Alltså allerede som 11-åring så var det ju sånt att jag ville inte leva mer. Och bad till Gud kväll för kväll att liksom, kanske du får hjärtat mitt att stoppa och sånt att jag dör och kommer till himmel.
Men hon har inte tänkt på att han kan vara farlig för andra barn.
Det var bara rent tillfälligt att jag fann det ut egentligen.
En dag blir hon vittne till att hennes pappa förgriper sig på hennes kompis.
Så sätter vi först bara i stillhet. Hon sa ingenting och jag var inte säker på vad jag skulle säga. Och så säger jag då till henne att, som att liksom trösta henne, att han gör det där med mig också. Och då liksom började vi att prata.
Det blir deras hemlighet. Kajsa har fått höra att de sociala myndigheterna kommer att ta henne om de får veta att hennes pappa förgriper sig på henne och andra barn.
Och då var det väldigt viktigt att man inte pratade och sa något till någon liksom, för då kom barnevernet liksom. Och då blev jag tagit liksom bort ifrån mamma och sösken. Alltså då kommer jag aldrig att få se någon igen.
Det är två andra kompisar som också känner till vad Kajsas pappa gör. En dag som alla andra gör sig Kajsa i ordning för att gå till skolan. Hon har precis fyllt 14 och sommarlovet närmar sig. Hon anar inte då att den här dagen ska ställa allt på ända. Rektorn på skolan ber att få prata enskilt med Kajsa. Han har fått höra att hennes pappa våldtar henne och nu frågar han henne om det stämmer.
Och rektorn han spör ju ganska direkt. Jag bara, vem har fortalt det här? Och då sa han ju att det kom ifrån den nya läraren.
För en tid sedan har en ny lärare kommit till byn. Hon är ung, kommer från södra Norge och är nyinflyttad. Hon vinner barnens förtroende. En av Kajsas vänner har berättat hur Kajsa har det hemma. Kanske är det lättare att berätta för någon som kommer utifrån.
Så här stormar ut av rektorskontor och stormar in på det klassrummet där jag vet den här nya läraren är. Och bara röskar upp dörren och bara sån, kom hit, jag ska snacka med dig, och det är nu. Jag var så sint.
Kajsa känner sig sviken. Att det hon berättat i förtroende har sagts vidare.
Och så går vi in på det där rummet som är där på köket. Och då säger jag till henne, vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga, vem fan har fortalt det här? Och du skulle inte säga något. Och
Men läraren har gjort det som ingen annan vuxen hittills har gjort. Hon har berättat hur det ligger till. Socialtjänsten är nu på väg med båt. Rädd och orolig låser Kajsa in sig på skolans toalett. Hon har ju fått höra vad som händer om barnevärnet kopplas in.
Så jag låser mig in på do. Och där satt jag. Och jag var livrädd. Och barnevärnet för mig, det var ju att barnevärnet, de kommer och hämtar ungan och tar dem med till andra. Eller till sån här institution. Eller ja, de blir placerat bort. Det är det jag hade fått hört, och det är liksom det faren min har matat mig med, att barnevärnet är farlig.
En annan lärare kommer och försöker lirka med henne att komma ut från toan. Kajsa öppnar dörren och berättar då vad hon vet om pappans övergrepp mot andra barn. För hon vill inte vara ensam i det här som håller på att hända.
Ja, men barnevärnet kan inte hänga bara med. De må ju ta med henne också. Och så säger namnet till henne. Han har sex med henne också.
Samma eftermiddag förs Kajsa i sällskap av sin lärare, länsman, en person från socialtjänsten och ytterligare en elev som också utsatts för Kajsas pappas övergrepp till polisförhör.
Jag tänkte att allt som har skett är ju min fel, och därför så, alltså så att nu blir jag straffad, för det är ju det far min har sagt.
Pappan hämtas också in till förhör. Han förnekar allt. Han säger att flickorna bara hittat på för att de vill ha skadestånd och att Kajsa anmält honom som en hämnd för att hon inte fick pengar när hon hade skollov. Polisen startar en utredning och det visar sig att ännu fler barn blivit utsatta. Utöver att ha våldtagit Kajsa åtalas han för våldtäkt och övergrepp på 6 minderåriga flickor. Rättegången hålls i Tromsö tingshus. Åklagaren visar en skiss av ett släktträd. Han vill att domaren och rätten ska förstå att Kajsas pappa och de 7 flickorna kommer från samma lilla samhälle och att pappan har släktband till 6 av de 7 offren. 14-åriga Kajsa kallas in till rättssalen för att vittna. Hon tittar efter sin pappa i rummet men ser honom inte.
Och jag såg han inte. Och jag satt mig då i den här vittneboxen och ja. Och så började jag att prata. Och så hör jag att han är bak mig för att han hostar. Och då började jag höra igen och bara sån, har han med sig pistol nu? Har han kniv? För då fick jag fokus på det. Och det var sån jävlig upplevelse.
Kajsa är så rädd att hon håller på att svimma.
Och så tänkte jag, nu med bara prat fort så att jag får bli fortfärdig och komma ut därifrån. Så jag pratade kämpefort. Och när jag då kommer ut så sa ju mamma och de som var där att jag var helt kvit i ansiktet. Och till och med läppan hade inte farge. Läppan mina var också fargelös.
Kajsas pappa döms i fängelse i 4,5 år för bland annat incest, våldtäkt mot barn och sexuella övergrepp. Han frias för övergreppen mot en av flickorna. Rättegången får uppmärksamhet och i artiklar skrivs det om tystnadskulturen som omger sex och sexuella övergrepp. Tysfjord kommun upprättar ett krisnummer som man kan ringa till, men ingen ringer. En person säger att man är rädd att det är en vän eller en släkting som är i andra änden av telefonlinjen och därför vågar man inte ringa och berätta.
Alltså det Google-söket, Tysfjord, mellanrum, övergrepp, visade att då kom det upp någon enkelt saker som var skrevet i regionala och lokala medier.
Artiklarna om domen mot Kajsas pappa blir en del av underlaget som journaliststudenterna Harald och Kenneth hittar drygt 20 år senare när de gör research för sitt projekt i undersökande journalistik. De har en källa som bestämt hävdar att det fortfarande pågår sexuella övergrepp i Tysfjord. Men Harald och Kenneth hittar ingenting om att myndigheter undersökt det hela eller vidtagit några åtgärder.
Vi må försöka att få tag i förstahandskilder för att vi då kan vara säkra så möjligt för att få ett begrepp om hur stort detta övergreppsomfang är.
Med den här typen av extremt känsliga avslöjanden måste man veta säkert att man har på fötterna om man ska kunna gå vidare.
Ska vi laga något på det här, då ska vi vara säkra på vad den faktiska situationen är.
Harald hör av sig till olika personer för att få fram mer information. Framförallt vill de få kontakt med offer för de sexuella övergreppen. Och Harald vet att det blir en svår uppgift att få någon att berätta för en främling.
Och då ska jag komma och så ta någon inledande telefoner med min dialekt, med skarrar från Västlandet.
Lite extra svårt känns det då Haralds skorrande R avslöjar honom som en ung man utan anknytning till varken platsen eller kulturen.
Alltså Tysfjord är ju i Nord-Norge. Alltså de snackar nordnorsk, alltså det är det sån dialektmässigt och en del snackar samisk.
De första som han kontaktar är avvaktande och skeptiska, men har aldrig envis.
Folk begynte efter kvart att fortälla det.
När han så småningom vinner deras förtroende är det några som är villiga att berätta. Det växer fram en bild av att offren är många, likaså förövarna, och att övergreppen verkar ha pågått i flera decennier.
Ganska många fortalte om övergrepp för första gång till utanförstående och kanske också första gång till en person i det hela tatt om traumatiska upplevelser. Det är utalliga och allt för många som människor som inte kom sig upp om säng om morgonen. Det var angst, mycket angst, depressioner, självmordstankar. Och så börjar de att fortälla om det här och tänk allt det som virvles upp, som inte blivit ventilerat.
Harald gör sig tillgänglig dygnet runt.
Nattestid. tidlig morgen, formiddag, ettermiddag, kveld. Som journalist, sant, så har du en del krav til journalistrollen, og innimellom så gikk jeg åpenbart ut av den journalistrollen og ble en hjelper. Sant? For det her var mange kvinner, også menn, som ikke hadde fått hjelp.
Det er gjerne de sårbare som fort kan bli valgt, fordi at de har ikke den beskyttelsen i foreldrene sine eller i slekta si. Og derfor blir de også lettere utsatt.
Agnete Bergsvensen forsker ved Arktiska universitetet om bland annat urfolk, om våld och övergrepp i nära relationer. I små samhällen där alla känner varandra kan det vara svårare att berätta, säger hon.
Så ska ringa och be om hjälp eller ringa politiet, så är det kanske samboen till den som utsatte. Att det blir så små förhåll som gör också att det blir så vanskelig att skulle göra något, för det är så sammanvävd de samfunnen. Och det kan inte vara samiska lokalsamfund, det kan också vara bygdesamfund eller i Norge.
Hon säger också att samernas misstro mot myndigheter kan vara en orsak till att många inte vågar be om hjälp.
Man har vuxit upp med att man inte ska ta kontakt med myndigheten. Många samer kan ha en reducerad tillit både på grund av förnorskningar, men också idag så vet vi att samer är mer utsatta för diskriminering än majoritetsbefolkningen, som kan göra det vanskligt att be om hjälp. Skam generellt för det att ha varit utsatt för sexuella övergrepp, och skam som same som gör att man kan bli rädd för att bli ytterligare stigmatiserad eller diskriminerad hvis man tar kontakt med myndigheter eller välfärdstjänster.
Kajsas pappa försvinner bort från byn när han sitter av sitt straff. Kajsa känner hopp om en ny tillvaro.
Nu när han är ute av bilden våra så snart ting, så får vi ett ordentligt liv i lag, liksom, att nu blir ting så bra och så fint. Och men det gick väl heller ifrån ont till värre. Mamma sökte tillflykt eller tröst i alkoholen och kunde vara borta i flera veckor för att komma hem igen.
Kajsas mamma börjar dricka kraftigt och försvinner iväg och festar med personer i andra byar.
Så blev det då min jobb och far och leta efter henne. Fick hon hem så och där så måtte tvinga i duschen, få i och mat. Hon kunde ligga på sofan först i första dagen och ha abstinensa och svett. Och så var hon hemma då kanske i uka och så for hon igen.
14-åriga Kajsa tar färjan för att hämta hem henne. Hon försöker ta hand om sin mamma, men något riktigt lugn blir det inte trots att pappan sitter inne.
4,5 års fängsel fick hon. Ja, det var mycket som föregick både i huvudet och kroppen min. Efter att han liksom då blev fängslad, dömt och fängslad.
Självmordstankarna snurrar i hennes huvud. Hon längtar bort. Kajsa som älskar djur vill gå på naturbruksgymnasium. Det ordnas en plats åt henne på en skola norr om Narvik. Men upplägget rinner ut i sanden. Trots att hon vill bort från Tysfjord är hon orolig för hur det ska gå för hennes mamma om hon skulle flytta därifrån. Så Kajsa blir kvar. Många av hennes vänner försvinner iväg för att plugga på andra platser. Kajsa börjar tillbringa mycket tid på en bondgård. Bonden är en man som låter henne ta hand om och rida på hans hästar. Gården och stallet blir en fristad.
Man i det huset var ju liksom blivit som en ny far för mig. Alltså, för han lärde mig så mycket. Liksom fick lov att låna båten och far på havet och fisk. Och han lärde mig att köra traktor. Han lärde mig om dyrehåll. Och ja, alltså, vi lagade mat där i helgen. Och jag kunde göra allt ifrån pizza till och söndagar pyntade vi blötkaka. Och så det var liksom...
Kajsa känner trygghet och berättar vad hon varit utsatt för. De lyssnar.
Jeg hadde på en måte min trygghet var hjemme hos de, altså sant, for at han var så god.
Hon ströjobbar som barnvakt och tar lite städjobb och drömmer om en egen häst.
Där pratar om att jag skulle ha häst och sånt, så hade ju sån att ja, du kanske du får lov att ha hästen i stallen här, för vi har ju stall.
De säger att hon kan få en stallplats på gården där hon tillbringar så mycket tid. Kanske kan drömmen bli sann. Kajsa kontaktar socialtjänsten och ber om ett ekonomiskt bidrag. Och beslutet fattas i samråd med BUP i Narvik, som menar att det finns en stor terapeutisk verkan i att sköta om en häst. Tillsammans med skadeståndspengarna från rättegången mot hennes pappa får hon råd.
Då var ju dealen lost liksom. Vi gikk med den hesten da over fjellet. Og det var jo, for meg så var det jo, for jeg har jo alltid liksom ønsket meg hest. Og, så for meg var det jo stort. Hallo, jeg har egen hest.
Kajsa springer dit varenda dag, til sin vakre sandvita fjording Balder. Hun rider snabbt over markerna, flyger fram. Ibland skrattar hun högt av glädje. I en månad varar lyckan.
Och så var det en kväll jag hade varit. Jag var i stallen då och hade varit och ridd och ja, och tagit hästen in för kvällen och börsta och ja, gjort allt. Och så går jag då, må ju ut av stallen för att komma till låven för att fylla upp höj. Och det är då när jag står och fyller upp höj i höjnattinga att det är någon då som kommer bak mig och liksom, ja, börjar ta på mig och sånär ting. Och så när jag då snur mig så är det då husets herre som jag då ser på som en farsfigur. Och ja, jag blir då våldtatt i høye i loven da. Og på nytt så raste denne verden min sammen.
Kajsa berättar at hun blir våldtagen på logen.
Helvete, du også? Er du også en sånn? Og da var det sånn, den gleden med å ha egen hest og den der tryggheten. Alt faller i grus igjen, altså hjertet mitt blir knust igjen, og verden min raste, og følte liksom ikke noe glede lenger. Og det var tungt å komme tilbake til stallen, og komme i låven for å hente høy, og jeg følte meg liksom ikke trygg.
En vinterdag når hun er ute og rider over frostige marker på en nyskodd Balder, blir hun avkastet i farten.
Så tar hästen ett bokesprang och är dött av. Och jag ska då rysa mig upp för att prova få tag i hästen, men då sparkar den mig i huvudet.
Hon får en rejäl smäll mot huvudet. Hon behöver åka med läkarbåten och bli sydd med 6 dygn.
Och så hade då en dag jag kom och ser att det är massa folk liksom utför fjösen där.
Utanför laggården står massa människor samlade. Det är något som har hänt.
Och så färde jag dit för att se. Och då står det ju en man där med gevär och han har skutt hästen. Och det är ingen som har snackat till mig om det. Ingen som har spurt om de får lov att skjuta den.
Hästen har skjutits utan hennes tillåtelse. Men det blir ändå ett slags lättnad att slippa gå till gården igen.
Så jeg ble jo veldig lei meg, men samtidig letta.
Og når man tror at det ikke kan bli verre, så berättar Kajsa at hun utsätts for et övergrepp av en man som er respekterad inom församlingen. Hun pratar med en annan man i församlingen som hun litar på. Han råder henne til at hålla tyst. Han säger at han själv ska prata med förövaren i en rum. En tid senare sitter Kajsa på gudstjänst och ser hur en av männen som förgripit sig på henne får syndernas förlåtelse. Kyrkan håller honom om ryggen. Sen ber mannen att Kajsa, som god kristen, ska förlåta honom. Kyrkan blir en icke-plats för Kajsa efter det som hänt. Nu är hon ensam i världen. Det är sent på hösten 2014 och journaliststudenterna Harald och Kenneth har jobbat på sitt projekt under hela terminen. De har samlat in en stor mängd vittnesmål om övergrepp. De vill nå ut med alla berättelser och vänder sig därför till Norges största tidning Världens Gang, eller VG som den kallas i folkmun.
På det tidspunktet där så nådde VG Världens Gang ut till 2,3 miljoner var det väl, människor. Da kunne VG tenke at jeg ville gjøre enda mer ut av det her, og få belyst det sant, i Norges største avis, tidning.
Kajsa er en av dem som Harald og Kenneth kontakter. Til en början kjenner hun et stort motstånd til å gräva i alt det såriga. Hun er ved det her laget i 35-årsåldern og har tagit sig videre i livet.
Ikke faen om jeg har lyst til å begynne å gräva i det her igjen, for at nå begynner jeg endelig å få det liksom stabilt. Jeg har gått til behandling i 3 år. Og nei. Jeg nekta først.
Til en början kjenner hun et stort motstånd å gräva i alt det såriga. Men hun kjenner enda et förtroende for journalisterna og blir vel forberedt på vad en publisering skulle innebära.
Jeg fikk det ordentlig forklart sånn at jeg skulle forstå hva det var. Så jeg sa ja.
Kajsa motiverer seg med at kanskje kunne hjelpe noen med sin berättelse.
Klara å hjelpe en med min historie, så har jeg gjort en god jobb. Og det var det som var målet for min del. Det var å hjelpe flere. Og få flere til å forstå at har du opplevd seksuelle overgrep eller vold, så ikke gå bare det alene. Det er ikke din feil. Det finnes hjelp. Og at Tysfjord skulle bli bedre, liksom. At det skal bli mer åpent.
Harald har chockats av i vilken omfattning som samhället svikit de offer han har varit i kontakt med.
Myndigheter, alltså det är apparater runt som fanger upp när folk verkligen trenger hjälp. Ja, det som mötte oss i Tysfjord, det var ju överhuvudet inte det. Det var enormt många som hade behov för hjälp, som hade blivit utsatta för åpenbar omsorgssvikt som ikke hadde blitt fanget opp.
Tidningen Verdens Gang setter ihop et team av grävande journalister som fortsätter att jobba vidare på den research som Harald och Kenneth gjort. Teamet arbetar med det de kallar Tysfjordsaken i nästan 2 år innan de publicerar. Vart efter är det allt fler, både män och kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp som väljer att berätta. Journalisternas frågor gör att man börjar diskutera behovet av förändring. Vid det lulesamiska kulturcentret i Drag hålls möten och seminarier om sexuella övergrepp. Man vill få större öppenhet och att myndigheterna ska ha bättre kunskap om de samiska förhållandena. Därför tar man kontakt med polisen och hjälper dem att bygga upp förtroendet hos den samiska befolkningen.
Och vi fick en vilja i det samiska samhället att nu jävlar det ska vi berätta.
Kulturcentret Arrans chef, Lars Magne Andreasen.
Ungdomen gick först. De fick stöd. Och de skönte, de fick tillit till polisen bland annat. Och då till slut så blev det sån, okej, nu berättar vi.
I Världens Gangs helgbilaga den 11 juni 2016 är det 11 personer som berättar. 3 träder fram med sina namn.
Det är ett exempel på en sån medieexplosion, hvis du skjønner hva jeg mener, altså, der de fleste kaster seg på da.
Reportaget får stor oppmerksomhet i nasjonale medier. I den lokale mataffären i Drag er det kø utenfor affären innan den öppnar på lørdagsmorgonen. Helgbilagen säljs slut på 14 minuter. Många som läser är chockade. NRK rapporterar.
Jeg fikk noen frysning over hele meg, og det var helt forferdelig å lese.
Hva du tenker om det?
Jeg tenker at det er grusomt.
Folk tykker at det er hemskt.
Man blir jo både først og fremst sint, og så blir man jo trist over at det er sånne ting kan skje over så lang tid.
I hele det lulesamiske området, även i Sverige, prates det om reportaget.
Sisselan, du bor i Tysfjord. Hur upplever du att stämningen är idag efter helgens skriverier?
Ja, jag upplever att folk är chockerade över det som kommer fram. Och det är klart att det är... Jag är väldigt präglad av det. Och det snackas mycket om det bland folk.
Hur kändes det för dig att läsa om det här i tidningen?
Ja, det är klart det var en tuff reportage, en tuff läsning. Och det är ett väldigt allvarligt tema. Mm. Men samtidigt så tänker jag att det är bra att det kommer fram att det sker övergrepp.
När nyheten slår ner riktas det skarp kritik mot Tysfjords kommun för att man tystat ner övergreppen i de samiska byarna av hänsyn till bygden och den lästadianska församlingen. Tysfjord kommun ber om ursäkt till alla övergreppsoffren. De säger att situationen är en stor utmaning för hela samhället och att de behöver extern hjälp med det förebyggande arbetet mot alla former av övergrepp. Lars Magne Andreasen, som är chef på det lulesamiska kulturcentret Arran, får svara på frågor om hur det kunde bli så här.
Jag tror jag hade kanske 200 sådana här intervjuer med nationalt och internationell media. Alla spurgade, vad är galt med deras samer? Varför är det som gör övergrepp?
Han får förklara att det inte finns någon övergreppskultur bland samer. Han betonar att samerna själva driver fram förändringen genom att bryta tystnaden och att den yngre generationen vill göra upp med det mörka förflutna.
Det var ingen som sa att det är grejt att begå övergrepp. Det är ju ingen som accepterar sånt. Vi har ju ingen kultur för övergrepp.
Det blir en utmaning att förklara komplexa mekanismer, men också det självklara i att samer älskar sina barn lika mycket som alla andra.
Vi är ju lika glada i våra barn som alla andra, så hur ska jag försöka berätta det här med tillit till myndigheter och att det var processer i det samiska samfundet som gjorde sådant att viljan till att få berätta var lav.
Det var ju en lördag så jag låg hemma på min sofa och läste denna vägartikeln.
Tone Vangen är ny på jobbet i Bodø som polismästare för ett nytt stort polisdistrikt i Nordnorge.
Och jag var ny polismästare och den upprörde mig väldigt mycket, den artikeln.
Tre mindre polisdistrikt har nyligen slagits ihop och hennes ansvar är att bygga ihop dem så att de ska fungera som en enhet. Man får säga att det blir en svettig start på nya jobbet. Efter att ha läst artikeln ger hon sig själv en uppgift.
Detta må det nya politidistriktet göra något med. Vi är blivit större, vi har kanske mer kraft, så detta ska vi ta tag i. Man ska inte kunna läsa om 10 år till eller att ingenting har varit gjort. För det var ju en historia som gick väldigt långt tillbaka i tid och man hade inte klart att stoppa den övergreppsproblematiken som hade varit 10 år efter 10 år som hade befästa sig i hela samhället.
De förstår att de står inför en unik situation med stora utmaningar. De sexuella övergreppen har pågått under lång tid och polisen vill bryta mönstret. De bestämmer sig för det ovanliga greppet att undersöka anmälningarna som inte bara är nya eller pågående, utan även äldre fall där preskriptionstiden har passerat. Man uppmanar alla offer att anmäla vad de utsatts för.
Alla kan komma och snacka med politiet, även om saken din är väldigt gammal, även om saken din inte kan föra fram i rätten att det skedde på 60-talet eller 70-talet. Du kan komma och snacka med oss, för vi vill veta allt som har skett, för vi vill bruka det för att pröva att stoppa den övergreppsproblematiken.
Polisen kontaktar de som har berättat för journalisterna under eget namn.
Ja, vi tog ju kontakt med de som stod fram med sina namn. Och vi såg ju att det var väldigt modiga kvinnor. Men så var det ju också att vi gick ut med en uppfordring. Vi vill gärna att de ska komma till oss.
En av de som kontaktar polisen är June Gerd Jonsson. Hon har vuxit upp i en annan av byarna i Tysfjords kommun.
Alltså när Tysfjordssaken började i 2016 så var jag 36. Då anmälde jag 16 övergrepp.
June är lulesame. Hon har pluggat konst och målar färgglada, abstrakta motiv i olja. Hon har gjort utställningar med målningar av sin trasiga uppväxt. Hennes uttryck är fullt av liv och färg, trots det mörker hon bär på.
De första minnen jag har haft i mitt liv, det är ju från jag var 3 år. 3-4 år. Det var ju grova övergrepp.
June blev fosterhemsplacerad eftersom familjen har stora problem. Hon får inte den hjälp hon behöver som barn. Hon vittnar om att hon varit utsatt för sexuella övergrepp i stort sett hela sin uppväxt. Det har gjort det svårt för henne att sätta eller känna gränser.
De var ju utviskade. Alltså jag hade ingen gränser längre. Alltså jag visste ju inte vad som var rätt och vad som var galt.
Och att ta hjälp är inte ett alternativ.
Man var ju så rädd för polisen och alltså myndigheterna och sådär. Det har ju någonting från gammalt då. Alltså från den gamla tiden. Alltså när samerna var, de var ju jätterädda för myndigheterna. För de var ju, alltså myndigheterna, de var ju inte snälla mot samerna.
Men nu när missförhållanden avslöjas i och med Tysfjordssaken får June kraft. Hon polisanmäler och sitter i långa förhör.
Och jag var typ 50 timmar i avhör.
Det är många med June som nu vänder sig till polisen och polischefen Tone Vangen.
Vi fick ju väldigt mycket information då. Och jag menar vi snackade med kvinnor som hade upplevt övergrepp helt tillbaka på 50-talet då.
Kvinnor och män har varit tysta i decennier, ända sedan 50-talet, innan de nu ger polisen sitt förtroende och berättar.
Det var det, jag ska säga det magiska, men det skedde faktiskt där vi klarte att få folkningens tro på att vi ville göra något med detta och vi var till att stole på som politi då. Så folk kom och fortalte och då blev ju bilden väldigt, väldigt allvarlig då, när vi fick all den information.
Utifrån berättelserna får polisen allt fler namn på personer misstänkta för sexuella övergrepp. Utredningen växer och många förhör hålls.
Politiet har registrerat över 80 misstänkta och 70 förnärma. En man är siktad i 11 av sakerna.
I maj, nästan ett år efter reportaget i VG, har utredningen svällt ytterligare. NRK rapporterar.
Det är kritiskt för Tysfjord att övergreppssaken har dubblat sig i antal sedan november. Igår så blev det känt att politiet nu efterforskar 120 saker med mer än 80 misstänkta och 70 förnärmade.
Härvan med övergrepp i Gällivares grannkommun norska Tysfjord växer. Polisen har nu hittat över 150 fall av sexuella övergrepp som sträcker sig drygt 60 år tillbaka i tiden.
I november 2017, 1,5 år efter att VG publicerat sitt reportage, publicerar polisen själva en rapport om vad de har hittat under utredningen.
Hälsoväsen, skola, barnehaga, barnevern och politi, allt sviktat i Tysfjord kommun.
Sedan VG i juni i fjol avslöjade omfanget av övergrepp i kommunen har politiet upprättat 151 saker begått av eller mot inbyggare i Tysfjord.
Det är förfärande läsning. Totalt har polisen registrerat 151 sexualbrott och 92 misstänkta förövare. Många av dem är släkt med sina offer. I rapporten listas pappor, bröder, mor och farföräldrar och andra med nära relation till den som har utsatts.
Vi visste ju inte hur stort det var när vi startade.
Kajsa, som plågas av sin mörka familjehistoria, visar sig vara långt ifrån ensam.
Att det är 151 saker, så är det ju sån, what the fuck? Jag visste att det var många som var utsatt för sexuella övergrepp, men inte så mycket.
Det rör sig om 82 offer. De utsatta är mellan 4 och 75 år gamla.
Och då tänker man ju liksom, vad är slags politifolk vi har haft i Tysfjord? Det är ju ingenting i Tysfjord som har fungerat. Absolut inte. Inte politi, inte barnevärnet. Det är ju ingenting som har fungerat i Tysfjord. Och det är också för att vi var samma.
De misstänkta är mellan 10 och 80 år. Runt 70% av de utsatta och misstänkta tillhör den lulesamiska befolkningen. Och de resterande 30 har en annan bakgrund. Polisen ser sin egen insats som ett misslyckande och vill be om ursäkt. de kallar till en presskonferens i Tysfjord.
Ja, det var väldigt vanskelig för journalisten egentligen att resa dit, särskilt från Oslo, då, men det kom ju väldigt många journalister. Jag varte på den presskonferensen och si beklager från politiet. Alltså, när politiet beklager att polisen har nu inte klart att hantera den situationen. Systemet var för svagt.
Jag ser att den jobben som politiet har gjort fram till juni 2016 inte har varit god nog. Politiet har ingen grund till att hävda att etnisk tillhörighet eller trosrättning i sig själv är någon förklaring på de övergreppen som har funnits där. Men det vi har fått förtällningar om, det är ju att det är mekanismer knyttet till det lulesamiske och det religiösa som gör att det har varit vanskeligt att komma till överflata med ting.
Enligt polisrapporten har många offer och förövare koppling till den lastadianska församlingen. Predikanter får kritik för att de inte anmält sånt som de fått veta.
Så blev det ju också då främst kritik mot lastadianska predikanter för att de inte hade gått vidare. Alltså de hade fått information om övergrepp och så hade inte de gitt det vidare till myndigheten. Så det var ju en del av efterforskningen.
Barn- och jämställdhetsminister kritiserar församlingen för att de brutit mot anmälningsplikten och församlingen ber om ursäkt. De säger att de inte haft tillräcklig kunskap för att se offren och lovar att ta ansvar i framtiden. Ett av fallen som uppmärksammas är det med en funktionsvarierad kvinna i medelåldern som utsatts för övergrepp sedan tonåren. NRK rapporterar.
En man i 50-åren är tilltalt för att ha förgreppet sig sexuellt på en psykisk utvecklingshemmet kvinna.
Övergreppen mot henne har varit systematiska och ofta har förövarna förgripit sig på henne i grupp. Sedan VGs publicering av reportaget Den mörka hemligheten har polisen samlat in anmälningar och förhört misstänkta. Med så många brott förväntar man sig att domstolarna snart ska svämma över med fall. Men det finns svårigheter med att ge offren rättvisa.
Den preskriberat väldigt stor del av kvinnan för att det här hade skett så pass lång tid tillbaka.
Inkar Kulchuk är advokat och företräder några av offren. Tidsaspekten är en svårighet och bevisläget är i många av fallen svagt.
För att kunna döma någon så måste du ha väldigt starka bevis. Och i många av de här sakerna så är det ju kun barnets förklaring mot övergripers. Och då måste man ha mycket andra bevis.
För June har övergreppen inneburit att det varit svårt med nära relationer.
Alltså de såg mig, så trodde jag att det var kärlek. Men det var ju egentligen bara kroppen min de ville ha.
Under hösten 2017 börjar brotten att tas upp i rätten. De enskilda domstolsärendena skiljer sig stort. Ett av de första handlar om en man som utgett sig för att vara shaman och som står åtalad för övergrepp mot sex kvinnor. NRK rapporterar.
I dag och imorgon så avslutas den så kallade shamanrättssaken i Salten tingrätt. En man i slutet av 40-åren från Tysfjord står tilltalt för sexuell övergrepp mot sex kvinnor. Och kollega Kari Scheie, du är på plats i rätten för att följa slutet av den här saken. Vad är det som sker idag?
Ja, allra först så är det...
Den misstänkta mannen har hävdat att han kan hjälpa personer som vill komma i kontakt med döda släktingar. En av kvinnorna han utnyttjat har en lättare intellektuell funktionsnedsättning och är vid tiden 14 år gammal. Den äldsta han har förgripit sig på är över 80. Mannen döms till 6 års fängelse. Av Junes alla anmälningar om sexuella övergrepp är det inte någon som leder till fällande dom, eftersom det saknas bevis. Men det får stora personliga konsekvenser för henne. Anmälningarna rör i vissa fall människor i hennes närhet.
De har ju vänt ryggen till mig och de är fortfarande arga på mig.
Av de 151 misstänkta övergreppen som polisen identifierat efter VGs granskning är det bara ett tiotal som leder till att någon döms. För de som klev fram med sina berättelser finns ett före och ett efter publiceringen. Även för journalisterna blev arbetet med Tysfjordssaken något stort. Så här säger Kenneth Hetta i en intervju i Utbildningsradion om den stora uppmärksamheten som granskningen fick.
Jag är ju sen samisk och jobbar med samisk journalistik i många år. Och vilken fortelling är det då jag går ut och tillbyr då de största medierna i Norge? Jo, jag tillbyr en fortelling om som enkelte menar kan bidra till att stigmatisera en folkgrupp som allerede är stigmatiserad.
Det arbete som började som ett examensprojekt på högskolan resulterade i ett nationellt nyhetsbombnedslag som gav ringa på vattnet.
Det har varit uppe i Stortinget och man har uttalat från regeringshåll att systemet inte har gjort jobben sin. Och så tror jag det har lett till att folk har förut att de har blivit hört. Nu är det någon som hör på oss ändeligt. Och så tror jag också det att det är en bra ting med det att vi samer ska också våga ta upp de problematiska tingen. Mm. Jag tror det kan betyda mycket för vårt samhälle.
Kenneth Hetta och Harald Amdahl blev prisade för sitt arbete. Men utan de vittnen som vågade stå fram hade de aldrig kunnat avslöja de missförhållanden som blottlades. Att prata ut i en kultur där man inte gärna pratar om sexuella övergrepp och där man känner sig tryggast med att hålla svåra saker inom den egna familjen eller gruppen ger konsekvenser för den som pratar. June fick uppleva det.
Jättemycket negativt. De bröt ju all kontakt med mig. Och vi pratade egentligen aldrig ut om ting. Alltså det måste ta slut en dag. Du kan inte ta upp ett sår hela tiden. Så, men ett sår måste ju rensas för man kan. För det kan gro igen. Först måste det rensas. Och det är ju det jag har gjort nu.
Förnorskningspolitiken har pågått i flera hundra år. Den har varit skadlig för samerna. Och i november 2024 ber den norska staten om ursäkt. Kommunen startar projekt för att förebygga sexuella övergrepp för barn i alla åldrar. Den lulesamiska kulturen lever runt fjorden. Och på skolan kan barnen få undervisning i lulesamiska, vilket är unikt. Men hos många av offren sitter minnena kvar. De har lämnat Tysfjorden och kan aldrig tänka sig att flytta tillbaka.
Jag är vuxen nu. Börjar bli gammal. Men jag kunde aldrig tänka mig att bo där. Och så när jag reser till Tysfjord så klarar jag att slappa av. Jag har så höga skuldror när jag är där. Då mister jag stämmen och blir sjuk rätt och slatt.
Att kunna gå vidare från övergreppen har tagit år och många timmar i terapi för både June och Kajsa. Ingen av dem visste vilka reaktioner deras berättelser skulle få eller vad det skulle sätta igång.
Alltså när den här Tysfjordssaken startade och det blev efterforskning och jag anmälde saker och jag stod upp för mig själv. Och då visste folk vad som är rätt och galt och det blir en ändring i samhället. Och jag själv är blivit så jättestark. Och jag vet att det var den här Tysfjordssaken som gjorde allt det här.
Jag har liksom lärt mig att leva med allt det här. Och så är det som för att tackla vardagen. Så som när man har haft mareritt och vaknat och så är man livrädd. Och så är det som resten av dagen är ödelagt när man har haft mareritt om att man blir missbrukt igen. Eller att det är någon som prövar att ta liv av det. Eller... Men då är det sån att jag kan ligga då i 10 minuter i sängen och så bara sån nej, den här dagen ska bli fin oavsett. Så jag liksom pep-talka till mig själv. Om morgonen jag står upp och om kvällen för jag lägger mig.
När Kajsas pappa suttit av sitt fängelsestraff lyckades hon till slut lämna Tysfjord. Hon träffade en kille och blev gravid och blev mamma redan som 19-åring. Hon drabbades av den stora kärleken till sin dotter. Henne ville hon skydda från allt ont.
Liksom mina barn ska inte ha det sån. De ska liksom hela tiden ha det tryggt och gott. Jag ska beskytta, jag ska passa på. Och, ja, jag ska liksom aldrig lyga för det. Och...
Kajsa känner att hon förvägrades den samiska kulturen som barn.
Alltså det som är hjärtat mitt närmast idag.
Nu kan hon äntligen fullt ut omfamna det arv som ligger henne varmt om hjärtat. Som vuxen får hon sin första kolt, eller kofte som det heter på norska. Och i den bär hon fram sin dotter till dopet. Hennes liv kantas av svårigheter, PTSD och smärta, depression. Men där finns också läkning och viljan att leva. Hon har gått till psykolog i flera år och hon har fått traumabehandling. Kajsa lever nära sina barn och barnbarn. Hon har en man som hon älskar och hon har till och med försonats med sin mamma som har varit nykter sedan en tid.
Jag är väldigt glad i mamma. Jag har satt väldigt stor pris på henne och är glad för att hon finns i mitt liv. Jag förstår ju att hon på en måte har varit manipulerad, hjärnevaskad. Hon var ju riktigt lika rädd som det vi var. Kanske mer. Det är ting jag kommer att bära med mig så länge jag lever. Men jag har lärt mig att leva med det. Och jag har lärt att tackla angsten. Ja. Så det går an och man kan fint leva med stygga ting i ryggsäcken visst man har fått hjälp.
Du har lyssnat på P3 Dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord av Therese Hallman och mig, Tove Palén. Producent var Ida Lundqvist, slutmix Agnes Kassel. Kajsa heter egentligen någonting annat. Om du eller någon du känner är utsatt för våld, övergrepp eller har tankar om att avsluta ditt liv så finns det hjälp att få. I vår avsnittsbeskrivning hittar du var du kan vända dig. Om du följer P3 Dokumentär i appen Sveriges Radio så får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.